Okej, Emma Frans, vi har fått in en massa lyssnarfrågor till dig.
Spännande.
Vi kör.
Ja.
Första frågan. Kan det vara så att detta nya fenomen med fake news-anklagelser till höger och vänster hindrar oss från att ha viktiga diskussioner? Diskussioner som skulle kunna kväva vår splittring och bidra till en förståelse gentemot varandra.
Alltså det har ju verkligen skett en sorts inflation i vad man liksom inkluderar i det begreppet. Där man har liksom, initialt så handlar det ju liksom om desinformation som på något sätt förkläddes till nyheter. Men sen så hamnar man i en situation där man liksom anklagade folk för fake news för att de skrev eller sa någonting som man inte höll med om. Och då när det blir den typen av begreppsförvirring så är det ju någonting som används som ett liksom vapen för att liksom underminera andras uppfattningar.
Nästan som en härskarteknik.
Ja, men lite kan det ju absolut bli.
Mm. För det har ju även de högt uppsatta auktoritära ledarna anammat väldigt väl nu.
Exakt.
Så fort någonting inte passar så
exakt.
Är det fake news.
Ja, fast det är ju inte då fake news enligt den definition som det var från början.
Just det. Ja, men det blir ju jobbigt sådär när man vänder vapnet emot.
Ja, verkligen.
Så svaret var egentligen ja.
Ja, absolut.
Ja, okej.
Okay. Ja, som sagt, va? Givet då det här att man kallar saker för fake news när det inte är det. Ja.
Ser hon som jag två konsensusläger mellan mainstream media och konspirationssekter som ett underskott på tillhörighet snarare än rationellt övervägande?
Det kan nog vara ett symptom på tillhörighet och också tror jag ett symptom på bristande tillit. Just det här att man på något sätt... Och jag tror att många personer som fastnar i konspirationsteorier har faktiskt varit med om någonting som har gjort att den här liksom, tilliten som är så himla viktig att vi har i samhället mellan oss människor, att det har brustit någonstans där. Och jag tror liksom att det finns sådana exempel då... Liksom, jag återkommer alltid till det här med vaccinmotstånd. Men till exempel många av de som är aktiva i antivaxrörelsen, man inte säga det, men då, många av de människor som då motsätter sig vaccin, det kan ju vara då alltså i alla fall före coronaviruset, personer som då kanske hade ett barn som hade drabbats av autism och man kände då liksom på något sätt, man var besviken gentemot liksom sjukvården och forskarna för att man fick liksom inga svar på varför ens barn hade drabbats. Och så kom den här alternativa berättelsen och berättade att ja, men det var för att du fick det här vaccinet. Så att jag tror att det hänger samman. Liksom, dels såklart att man får den här tillhörigheten när man hittar folk som delar ens världsbild. Men också just den här bristande tilliten mot liksom, den verklighet som man kanske befann sig innan man började tro på den här konspiratoriska världsbilden.
Just det. Hur ser hon på MSB och nya myndigheten för psykologiskt försvar? Ser hon sig själv den roll som hon har fått i offentligheten som ett del i ett psykologiskt försvar?
Alltså jag tror att mycket av det här jag pratar om är det vetenskapliga förhållningssättet och den här resistensen som alla liksom, måste bygga upp mot liksom, missinformation, desinformation eller bara skilja liksom killgissningar från vad som faktiskt är trovärdigt. Det är ju också ett sätt att uttrycka det här psykologiska försvaret, så att jag tror att det är viktigt. Sen så vet inte jag exakt, jag träffar ju MSB i vissa sammanhang, men jag är inte jätteinsatt i exakt vad de gör. Jag försöker göra min egen grej.
Just det. Hur hanterar hon individer som ställer sig själva i position som är så omöjlig att motbevisa men som inte medför något konkret eller användbart? Många säger åt mig att strunta i dessa individer, att inte minst de poäng att försöka ha en vettig diskussion med dem, vilket kanske stämmer. Samtidigt känner jag att det är väl just dessa människor vi måste försöka nå ut till. Så hur gör man?
Alltså jag tror att man också får se det här lite som en sorts kanske spektrum då, där man då liksom långt i en sorts extremända har människor som är väldigt liksom nere i kaninhålet. Liksom. Alltså de har liksom en helt annan världsbild och allt man säger bekräftar bara att man är en del av den här konspirationen. Och de människorna tror jag är väldigt svårt att nå och jag tror att man ganska ofta slösar sin energi på att försöka nå de människorna. Däremot så tror jag att det finns en, liksom en bred massa av människor som kanske har hört talas, har hört ett rykte eller liksom funderar lite på ja, men vad stämmer här egentligen. Och de tror jag är jättemottagliga och de är också min målgrupp när jag försöker liksom sprida kunskap och liksom sprida forskning. Sen så är det så att man har då en jättenära anhörig som befinner sig nere i det där kaninhålet. Då är det klart att man inte bara kan skita i dem och strunta i dem. Men där tror jag att det är snarare liksom att försöka att inte hamna alldeles för mycket i konflikt med de personerna. Att man försöker bibehålla relationen så gott det bara går. Och liksom bibehålla det här förtroendet man har. Och kanske sakta försöka lyfta vissa typer av frågor med dem. Men att man gör det väldigt varsamt. För går man in alldeles för hårt, då riskerar man ju att bränna den relationen helt. Mm. Och då går det ju inte heller att nå dem i slutändan.
Jag skulle vilja höra hur Emma Frans resonerar kring hur man som medborgare bäst gör sina val i frågor som till exempel covid-19 och vaccinering. Katarina Gospic, som besökt flera poddar där ibland Hur kan vi, tycks argumentera för ett tillvägagångssätt där var och en bör ifrågasätta det mesta och själv läsa på och göra en värdering.
Jag tror att det är jätteviktigt att man faktiskt lyssnar på forskarna i den här frågan. Det är väldigt svårt för enskilda individer att liksom ta reda på det här själva. Annars skulle ju vem som helst kunna ta fram ett coronavaccin också. Mm. Det var ju inte vem som helst som tog fram ett coronavaccin, utan det var ju de som liksom är forskare inom det här området. Så att det är jätteviktigt att titta på dem. Och just det här som jag vet inte om det här knyter an till det vi
testar.
Ja. Men det som vi pratat om tidigare också, just att det finns olika typer av metoder. Och när man testar ut ett nytt vaccin, då finns det ju väldigt effektiva metoder där man då jämför personer som har blivit vaccinerade med personer som har fått en sorts placebo-variant. Så att man ser ju jättetydligt skillnaderna. Så att här har vi väldigt liksom bra metoder för att ta reda på hur det ligger till. Så det är ju viktigt att då också förstå det och förstå att det här är faktiskt en fråga där vetenskapen kan ge oss väldigt tydliga svar. Sen så är det ju såklart så att själva risknyttakalkylen blir lite annorlunda ju yngre man blir. Är man äldre person och har en allvarlig risk att bli smittad av coronaviruset och också där man har då en omfattande pågående smittspridning i samhället, då är det ju väldigt tydligt att det är jätteviktigt att ta det här vaccinet. Och sen så då att yngre människor har varit mer tveksamma och tyckt att ja, men jag vill ha mer studier på långsiktiga effekter. Det kan jag ha en förståelse för. Men samtidigt så tycker jag också att det viktigt är att man faktiskt också informerar människor om att det här vaccinet är så pass övervakat. Att man har så himla mycket data på den här informationen. Och när man, så fort man fick en signal på att ett av de här vaccinen inte lämpade sig för personer under en viss ålder, om det var under 30, så stoppade man det. Så att man är vaksam och man ger inte det här till människor. Men här är ju också den här förtroendefrågan. Man måste ju ändå på något sätt lita på att myndigheterna faktiskt inte vill oss illa. Mm. Och det tror jag är liksom en fråga som man också måste jobba löpande med. Liksom, hur bygger vi förtroende? Hur bygger vi tillit? Hur ser vi till att människor inte hamnar i situationer där de råkar ut för någonting som gör att den här liksom tilliten helt raseras? Mm.
Skulle vara intressant att höra hennes åsikter kring ivermectin. Anses det vara fake news? Vem bestämmer vad som är fake news?
Ja, men det där tyckte jag var ganska intressant. Jag blev ju inbjuden till att diskutera.
För de som inte vet vad ivermectin är.
Jag skulle nog säga ivermectin. Jag kanske har sagt det fel hela tiden.
Nej, alltså ivermectin tror jag bara att säga det på engelska. Ja. Men ivermectin. Mm.
Men det har ju varit en potentiell läkemedelskandidat. Det är någonting som man också har testat i forskningsstudier. Och man har ju inte sett någon effekt av det. Ingen tydlig effekt när man har gjort den här typen av liksom bra studier där man verkligen testar ett preparat. Men, och det som också då, det är ju ett läkemedel som används vid vissa typer av parasitinfektioner. Men det som har hänt är ju att folk har satt i sig liksom hästdoser av ivermectin.
Det är inte det att det är ett hästpreparat, utan det är doseringen som är för en häst.
Ja, det är väl säkert också liksom att det kan vara en annan typ av formulering när man ger det för hästar. Mm. Men det är ju det som är lite problemet här, att då har folk hört någonstans att det är bra med ivermectin, för att det har ju varit en potentiell läkemedelskandidat som man faktiskt har varit tillräckligt intresserad av att göra forskning på. Och så har folk Så det, jag rekommenderar inte hästdosering av ivermektin.
Kanske inte av någonting.
Det tycker jag vi kan vara ganska trygga med. Och sen som sagt var, att det är ju, som sagt var, man ska ju liksom inte hålla på och laborera med det där på egen hand. Utan det finns forskning. Än så länge tror jag inte man har sett någon effekt av det vad gäller liksom, död eller inläggning på sjukhus. Och som sagt, har man en parasitinfektion och läkaren rekommenderar det, så kör på liksom.
Men lyssna på din läkare.
Ja.
Okay. Varför är det svårt för traditionell media att korrigera sig själva och gå ut med rättelser när det visar sig att påstådda fake news och desinformation visar sig vara sant?
Ja, alltså jag menar, jag skriver själv för Svenska Dagbladet och jag har ju ibland gjort fel och då har jag sett till att det kommer en rättelse. Och det är ju så det går till och det är så det ska gå till. Och jag är ju alltid livrädd för att jag ska skriva fel. Men för man vill ju inte det. Jag gör ju allt jag kan för att det inte ska bli fel från första början. Men blir det ändå så blir det rättelser. Men de får ju inte heller samma spridning.
Just det.
Så att jag vet inte om den här frågan handlar om att de faktiskt har svårt att erkänna när de gör fel. Eller att de här liksom rättelserna, de får ju inte samma typ av uppmärksamhet. Och nu för tiden så rapporterar man ju allting live. En händelse där man gjorde fel, där det blev mycket uppmärksamhet, det var ju till exempel terrordådet på Drottninggatan 2017, där man då rapporterade om att det var olika typer av skottlossningar i Stockholm vid den här tidpunkten. Och det visade sig vara fel och det dementerade man. Men nu så rapporterar man ju liksom allting live. Och då slinker det igenom mycket fel. Och så kanske dementeringarna kommer i efterhand och så får de inte samma typ av uppmärksamhet. Och så kommer folk ihåg det här som faktiskt inte stämde.
Mm. Okej, sista frågan. Vore kul att höra hennes take på det Dr. Peter McCullough och Dr. Malone sa hos Joe Rogan, om det verkligen var fake news. Sen varför Socialstyrelsen inte kan godkänna strikt LCHF-kost för diabetiker när det finns tonvis med data som säger att det är sant. Vi tar den här enkla som sista.
Ja, vi börjar med LCHF-frågan. För det här var ju, alltså det är ju också någonting som händer. Myndigheter är ju liksom ganska, det tror jag också att vi har kunnat se under pandemin, liksom att det tog så lång tid innan man började rekommendera munskydden, för man ställer liksom väldigt höga krav på hur mycket forskning som måste finnas innan man är villig att ge en rekommendation eller revidera det som man trodde. Återigen, vetenskap är en process. Vi liksom bygger stegvis på. Vissa bestämmer sig ganska snabbt att nu har vi tillräckligt med bevis. Och jag tror att LCHF-communityn var ganska snabba med att säga att nu har vi tillräckligt med bevis för att låg kolhydratkost är bra vid diabetes, eller vad det nu minns jag inte exakt hur frågan löd. Medan då Livsmedelsverket, var det
Socialstyrelsen.
Socialstyrelsen, förlåt. Mm. Socialstyrelsen hade lite liksom högre krav på hur mycket vetenskap de behövde innan de ville ändra sina rekommendationer. Så att det är ju därför folk tycker de är så jävla sena på bollen hela tiden. Men det är ju också för att de väntar ju in. Nu, vi kan liksom inte bara liksom ändra rekommendationerna utifrån vad en studie säger eller vad två studier säger. En vanlig privatperson kan ändra sin diet utifrån liksom, vad min biffiga kompis på gymmet säger. Liksom. Men det gör ju inte myndigheterna, utan de väntar ju in mer forskning. Och det är därför det tar tid. Liksom. Sen så när de säger att nu har vi tillräckligt med kunskap, då tror jag liksom inte att de tvekar. Det är vad jag tror i alla fall.
Mm.
Sen den andra frågan. Jag minns inte exakt vad Malone sa i den här podden, men jag har ju tittat lite på de här påståendena. Och med ivermektin, jag tycker det blir liksom också lite de här som på något sätt faktakollade Joe Rogans poddar. De gjorde också lite den här misstaget att liksom ta en fråga där det finns ovisshet och säga att det var 100% falskt. Så tycker jag att det var lite med ivermektin. Det har ändå varit något som man har forskat på. Det finns inga vetenskapliga belägg för det och våra läkemedelsmyndigheter rekommenderar inte den behandlingen. Och man ska inte sätta i sig hästdoser. Så det är väl det jag menar i den frågan. Sen så vad var det mer han sa, att han inte rekommenderade 20-åringar att ta vaccinet. Och jag menar, det är väl liksom, återigen, den här risknyttabalansen är ju tydligare när man kommer upp i liksom, liksom när man är äldre. Och ju yngre man blir, desto liksom mindre tydligt blir det. För att de flesta då kanske inte skulle bli jätteallvarligt sjuka av coronavirus. Så det kan vara ändå skönt att slippa liksom, att få en lite mildare variant än vad man skulle ha haft utan vaccinet. Och såklart så finns det ju unga människor som också blir allvarligt sjuka och får långvariga symptom. Men kalkylen där är faktiskt inte lika enkel. Det man gjorde i de här poddarna, det var ju att man kanske gick emot det som myndigheternas rekommendationer. Det skulle jag ju snarare säga, att det kan ju vara problematiskt om man väljer att gå emot vad myndigheterna säger och vad de har gjort för bedömningar. Mm. Men att liksom helt slå fast det som helt falskt, det tycker jag liksom ändå att man borde varit lite försiktigare med kanske.
Mm. Tack snälla Emma Frans för att du svarade på lyssnarfrågorna.
Tack. Vad bra frågor, tycker jag.
Jag med.
Du har kloka lyssnare.
Mm.